Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Många har en åsikt om ordningsvakter. Senast för några dagar sedan dömdes en ordningsvakt för att ha brutit benet på en fotbollssupporter genom vad som åtminstone uppfattades som övervåld. Det är lätt att förfasas. Men som tur är finns det personer som går längre än så. Dagens gäst har undersökt ordningsvakter ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv för att förstå hur dagens situation där vakter fyller allt fler funktioner i det offentliga rummet kunnat uppstå. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
En ordningsvakt har genom förordnande av polisen rätt att upprätthålla den allmänna ordningen. Det innebär att ordningsvakten har flera befogenheter, som att använda visst våld om nöden kräver det, samt att vara utrustad med till exempel batong och handfängsel. Under senare år har ordningsvakter allt mer börjat patrullera allmän plats, trots att det från början var tänkt att de skulle bevaka specifika platser som tunnelbanan eller publika evenemang. Den som ska berätta om ordningsvakter är Kolbjörn Guvallius. Han är journalist och författare och har skrivit boken Ordningsvakter, nödlösningen som blev permanent. Varsågoda, allt vill att veta om ordningsvakter med Kolbjörn Guvallius.
Välkommen till podden Kolbjörn Guvallius.
Tack så mycket.
Hur kom det sig att du började intressera dig för dagens ämne egentligen?
Ordningsvakter. Jag hade skrivit en annan bok som heter Grip till varje pris 2014. Som handlar om hur klotterväktarna i Stockholms tunnelbana bryter mot lagar och regler i jakten på klottrare. Och då började jag med att bena ut vad är en väktare och vad är en ordningsvakt. För att båda de här yrkena dök upp när man tittar på det.
Ska vi göra det direkt då?
Ja, vi kan göra det.
Ja. Vad är skillnaden mellan väktare och ordningsvakt?
Ja, men det som hände då det var att jag upptäckte att det fanns inte så mycket skrivet överhuvudtaget som förklarade. Och så märkte jag också att många jag pratade med inte visste att det fanns en skillnad ens. Och på den tiden så hade de ju bara vaktbolagens uniformer. Sen har de fått, eller de hade länge haft det i alla fall. 2012 så fick ordningsvakterna sin egen uniform. Så det var ganska nytt när jag skrev den boken. Och då har ju alla ordningsvakter oavsett var de är anställda samma blågrå uniform. Men jag brukar säga att väktare jobbar med att bevaka och skydda egendom. Och ordningsvakter arbetar med ordningshållning, det vill säga med människor.
Så om det är någon som är i en butik och ska motverka snatteri, då är det oftast en väktare?
Då är det en väktare och då kallas de ju butikskontrollanter. Och då är de oftast civilklädda. Det är då de får vara civilklädda. Annars så ska de ju ha uniform. Sen finns det personskyddsväktare. Då är det ju inte egendom de skyddar. Men det är ju ett skydd som finns. Och sen är det ju de vanliga ronderande och patrullerande väktare som helt enkelt... Ja, i fallet med det som jag bevakade så var det att de höll koll på tågen i förhållande till klotter.
Just det.
Medan ordningsvakter handlar ju då om ordningshållning. Och de har då speciella befogenheter som väktare inte har. En väktare har bara samma befogenheter som du och jag. Mm. Så har de en utbildning och sen har de ett tjänstemannaskydd. Som innebär en förstärkning i lagstiftningen för deras skydd. Som innebär att om man begår våld mot tjänsteman eller våldsamt motstånd och så vidare. Och förgripelse finns också ett brott som heter. Så är det applicerbart på dem. Men det hade det inte varit på dig. Om någon har lappat till dig i tjänsten så är det inte våld mot tjänsteman. Men om man lappar till en ordningsvakt så är det det.
Okej, så i det här arbetet så börjar du intressera dig för vad ordningsvakter egentligen gör. Och du går ju så långt att du vallraffar en utbildning till ordningsvakt i Skåne. Vad var det du upplevde under den här kursen?
Jag tänkte ju att om jag ska skriva om det här så måste jag veta i detalj. Så jag tänkte att antingen så får jag ju be att få komma dit. Eller så får jag gå den själv. Men be att få komma dit, så för det första så är risken att jag får ett nej. För det andra risken att jag bara får komma en av dagarna. För det tredje risken att innehållet anpassas för att passa när en journalist är med. Så då kände jag, men jag söker till kursen som en vanlig deltagare. Och går den under förespeglingen att jag vill bli ordningsvakt. Och min föreställning var kanske att den här kursen är nog i kortaste laget. Det är ju ändå 10 arbetsdagar, inklusive allt som man kommer igång till att man har examinerats. Så ganska kompakt utbildning. Och jag skulle säga att mitt bestående intryck blev att det är ännu värre än jag trodde. Man hinner verkligen ingenting. Jag kallade det hellre för en yrkesorientering om vad ordningsvaktsyrket är. Mm. För mer än så är det inte.
Men när jag läser din bok så får jag intrycket också att det var väldigt mycket fokus på de hårda aspekterna. Hur man skulle lära sig olika grepp och slå med batong. Mm. Och mindre om de mjuka värdena så handlar det om juridik. Och hur man jobbar med kommunikationsfrågor när man liksom ska lösa konflikter med människor som kanske är då arga eller fulla eller vad det nu kan vara.
Juridiken är ju en del av det och det är väl det längsta teoretiska passet då. Man pratar ganska mycket om lagarna och reglerna och sådär. Men väldigt lite om saker som värdegrund och mjuka frågor och så vidare. Det finns ju en punkt i utbildningsprogrammet som heter konflikthantering. Men den går ju i största mån ut på hur man faktiskt hanterar den uppkomna fysiska konflikten med fysiska medel. Det är inte konflikthantering som man kanske tänker på det. Att oj, hur pratar vi med varandra och hur vi ska vara och så vidare. Mm.
Hade du några yrkesetiska funderingar när du som journalist då skulle vallra för en sån här kurs?
Ja, jo, det hade jag verkligen. För att det är ju en metod som jag tycker ska användas med försiktighet. Och den ska vara väl motiverad. Och mina tankar var liksom dels att kan jag tillgodogöra mig den här informationen på det här djupgående sättet på något annat sätt? Och det bedömde jag att jag inte skulle kunna göra. Jag behövde vara där själv. Det är ganska svårt och man skulle kunna intervjua en mängd ordningsvakter och försöka få något genomsnitt. Men det hade också varit ganska svårt. Och sen också hur jag presenterar resultatet, att jag väljer att anonymisera alla som jag eventuellt nämner. Jag nämner inte så mycket om kursdeltagarna. Det är någon enstaka grej jag tar upp. Och där är de helt anonymiserade. Och sen vad gäller instruktörerna. Att jag då inte ens... Jag säger att de jobbar som poliser i vanliga fall. Men jag säger till exempel inte var och så vidare.
Men till slut så tar du ändå beslutet att hoppa av utbildningen någon gång i andra veckan. Varför det?
För att pressen är ganska hög på att vallraffa. Man ska låtsas vara någon man inte är. Och samtidigt som jag deltog i den här utbildningen så skulle jag också observera vad som hände med alla andra. Så att jag var ju där med dubbla uppgifter. Samtidigt som det på slutet blev ju krav på att man skulle klara de här grejerna ganska bra. Och eftersom jag hade ägnat min mesta liksom koncentrationsförmåga på att observera hur det gick för andra, så var ju inte jag den bästa i gruppen på de här greppen. Och jag kände att det blev mycket press på mig helt enkelt. Kommer jag kunna ro det här i hamn? Kommer jag kunna klara slutprovet? Kommer jag kunna klara av att låtsas vara någon jag inte är hela vägen i mål? Mm. Och när vi kom in på slutproverna så skulle man också ta i ganska hårt. Och då kom också den här aspekten upp att ska jag riskera att som journalist skada någon kursdeltagare? För att det var ju så att på den föregående kursen till den jag gick så var det en kille som hade skadat sig så att han fick hoppa av. Jag tror det var i knät. Så han var med på de fysiska momenten på min kurs. Och när jag därför granskade, då ville inte jag vara orsak till den typen av händelser. Så jag tog, varje gång jag skulle ta i så var jag liksom mjäkigare än vad man borde vara. Just för att inte, dels inte skada någon, men sen inte åka på i efterhand. Att vad fan tog du i så hårt för du som var journalist ungefär. Jag vill inte ha... Det är en del av de här etiska övervägandena.
Och så fick du skit av instruktören för att du inte tog i.
Ja, men lite grann. Så var det. Ja. Mm.
Men fick du någon slags respekt för yrket när du förstod hur svårt det var att liksom hantera de här grejerna i trängda lägen som det ändå var för dig också?
Mm. Det tycker jag. Min känsla är ju att den här verkligheten som en ordningsvakt kommer ut i, den... är ju, de blir lite som kanonmat så att säga. Det är de man skickar fram och de har inte lärt sig hantera situationerna tillräckligt bra. De kan bli bra på det, men om de går direkt från ett annat yrke in i utbildningen och sen går ut och jobbar, då är de absolut inte förberedda. Mm. Och det är farligt för allmänheten, för att de kan inte reglerna tillräckligt bra, de kan inte greppen tillräckligt bra. Men det är också farligt för dem själva. För att de kan också utsättas för människor som är till exempel beväpnade med stickvapen eller tillhyggen eller så. Och har inte tillräcklig rutin på att hantera det. Mm. Och det är inte ansvarsfullt. Nej. Från samhällets sida.
Nej. Men det är ju intrycket när jag läser boken också att du vill föra lyfta upp den här debatten på en systemnivå. Mm. Och inte så här, peka på enskilda ordningsvakter. Men sen så kan jag inte låta bli ändå att fundera kring att det också kan ha att göra med vilka personer som söker sig till de här yrkena. Och att det handlar om personer som kanske är intresserade av inte bara spänning utan kanske till och med någon form av våldsutövning och att någon slags macho-ideal. När du liksom gick den här utbildningen, fick du någon känsla för vilka var som var där?
Det var ju blandat skulle jag säga. Det var ju tidigare väktare, eller ja. Sådana som var väktare helt enkelt som gick, och då har ju de jobbat ett tag i bevakningsbranschen. Och det kan vi också återkomma till lite grann hur rutinen brukar gå till. Men sen så var det också industriarbetare, det var butiksarbetare och det var någon som sadlat om från något annat. Någon som har drivit nattklubb tror jag det var också. Så det var ju alla möjliga skulle jag säga. Det var inte som att det är en speciell kategori. Och de var nog också ganska olika till sättet. Någon skröt med att han brukade köra för fort med sin motorcykel. Någon annan pratade inte alls på det sättet. Liksom, utan mer att det här var ett viktigt jobb att utföra och så vidare. Och det är också den bilden jag fick av de ordningsvakter jag intervjuade. Som gick så långt som sa att de flesta är helt olämpliga för det här yrket. Var hennes intryck. Mm. Och andra har andra bilder då liksom. Men det är ju inte så att det finns en viss sorts personer som blir ordningsvakter. Däremot så finns det ju både ansvarstagande personer som vill göra nytta i samhället och personer som är ute efter ett tufft yrke där de kan få jobba lite med kroppen mot andra människor. Det är absolut så att det finns de och allt däremellan.
Mm. Men det är väl gamla klassiken att det finns ju inom alla yrken finns det ju lämpade och mindre lämpade. Mm, men det är väl först när man kommer till ett yrke som har någon typ av antingen våldsmonopol eller särskilda befogenheter som man kanske börjar haja till och sådär.
Ja, och det jag tror att många inte vet är det här med bevakningspersonal är en sak och polisen är en sak. Men ordningsvakt är ju ett yrke där man är en del av det statliga våldsmonopolet. Och där kanske man ska ställa högre krav på vilka som kommer kommer bli en del av det, helt enkelt. Mm. Det tror jag.
Mm. Och det kommer vi komma in på senare också. Men jag tänkte vi skulle backa bandet lite. Hur länge har vi egentligen haft ordningsvakter i det här landet?
Det var så här att från början så hade vi inte polis heller. Utan vi hade sådana här som var ute på landet och vi hade fogdeknäkter, eller vad heter de? Fjärdingsmän. Ja. Ja. Alla möjliga. Och det var först när man skrev en modern polislagstiftning på 20-talet som man då också skrev in att dessutom vid behov så får man förordna personer som inte är poliser att utföra polisbevakning, tror jag formuleringen var, eller i alla fall blev senare. Mm. Och där någonstans så fanns den här otydligheten att ja, men när inte poliserna räckte kunde de peka på någon, och då blev det ganska snabbt så att man placerade ut de här på krogarna i Stockholm till att börja med, början av 1900-talet. Och sen så började det arbetas fram en praxis, och när man gick över från att polisen var en angelägenhet lokalt så blev det mer tydligt att ja, men det här var polisen, de hade en enhetlig uniform och så vidare. Och det här var de andra då, ordningsvakterna, och det var ganska tydligt för dem vid dansbanor så var det ordningsvakter ungefär, i huvudsakligen, och vid krogen och så vidare. Mm. Och på annat håll så var det poliser. Och sen så växte det ju fram en praxis kring det där. Och så på 1970-talet så blev det mycket debatt om hur vaktpersonal hade tagit för stor andel av kakan på något sätt. Och också hur många var olämpliga. Staten hade ju bildat ett eget vaktbolag under 60-talet, ABAB. Som idag genom olika fusioner och omvandlingar är spillran av det kvar i bolaget som heter Avarn. Men då bestämde man i alla fall att vi får utreda det här systemet och formalisera det lite mer. Och då 1980 så antogs den här lagen om ordningsvakter, och det var då det flyttades över från att polisen får peka ut någon och göra polisbevakning till att man hade det här institutionaliserade. Men det hette ordningsvakter redan tidigare.
Just det. Mm. Du är inte den första journalisten som skriver om det här. Redan på 70-talet skrev DN-journalisten Bengt Jansson en bok om ämnet. Vad var det som hände honom?
Han blev ju personligt engagerad. Han hade träffat ordningsvakt, eller någon form av vaktpersonal. Och på den tiden var det ju också så att de hade ju vaktbolagets uniformer. Och en del hade ordningsvaktbricka och andra inte. Så att vilka han träffade, det lyckades han inte ens reda ut. Men han hade sett en bil cirkulera i en rondell på ett konstigt sätt. Så han hade antecknat numret för att vara en sådär ansvarstagande medborgare som tyckte det här är något skumt, det ska skriva upp och komma ihåg. Och då hade den mannen stannat och visat sig vara någon form av vakt, kommit ut och ja, men varit käftig mot honom på ett sätt som han upplevde som otrevligt. Och sen en tid senare så verkade det som att samma person upptäckte honom på en annan plats i Stockholm och nästan körde på honom demonstrativt med bilen och kom ut och skulle läxa upp honom. Och då blev han intresserad av det här. Och då skrev han en bok om det. Och den var väl ganska svartvit i sin bild av systemet. Och det var ganska tydligt att det var baserat i den här personliga erfarenheten av att han hade känt sig själv utsatt. Men han tog upp en del intressanta grejer som bevakningspersonal hade gjort mot personer som verkade då ha svårare att hävda sin rätt och så vidare. Jag har skickat hundar på någon som har bitit och sådär. Men det var hans ingång i alla fall. Och min ingång är ju för egen del, det är ju många som frågat mig, men är du själv sur på några ordningsvakter för någonting? Nej, det är jag inte. Jag har aldrig råkat ut för något våldsamt eller något kränkande från någon ordningsvakt, faktiskt.
Men det är kanske en ganska bra utgångspunkt.
Jag tror att det är en bra utgångspunkt, absolut.
Men när man läser dina beskrivningar av hur det var förr, så återkommer ju några saker. Dels är det liksom beskrivningar av olika övergrepp som i tidningsartiklar och sådär. Och dels en diskussion om att utöka utbildningen. Men idag är ju fortfarande utbildningen väldigt kort då, bara 10 arbetsdagar. Så varför har det inte hänt mer, tror du?
Jag tror man har tyckt att man har förlängt den procentuellt. För det har man gjort varje gång man har förlängt den. Så har man slagit på ett antal procent så att det märks på procentskala, så att säga. Men det är fortfarande en av Sveriges kortaste yrkesutbildningar. Jag jämför ju boken med kriminalvårdare. De har inte alls samma jobb, men de har också våldsbefogenheter i yrket. De jobbar i en oförutsägbar, kanske lite mer förutsägbar men lite osäkrare kanske också. Men ja, de jobbar i en miljö där de kommer att behöva använda sina befogenheter då och då. Och de har 20 veckors utbildning, alltså 10 gånger så mycket som ordningsvakter. Och den är dessutom avlönad.
Mm.
Så att det är en del av anställningen som kriminalvårdare.
Ja.
Och då, när man tittar på väktaryrket också, så väktarutbildningen är ju längre än ordningsvaktsutbildningen. Och där jobbar man inte med människor. Utan där jobbar man med bevakning av egendom. Och den har ett utbildningsmoment, en lång period när man är ute och jobbar under handledning. Och sen en avslutande kortare utbildning där man är inne och liksom styr upp det som behövde styras upp.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men många som lyssnar på det här avsnittet kanske undrar, vad har en ordningsvakt egentligen för befogenheter? Dels då liksom i sådana områden som tunnelbana, men dels om, det, om man skulle träffa på en ordningsvakt på stan.
Om man träffar på en ordningsvakt i en miljö där de arbetar, då har de ju befogenheter att använda våld om det krävs för tjänstutövningen. Och det ska ju sättas i relation till behovet. För de ska inte använda mer våld än när den kräver, så att säga. Och det här finns då också i relation till en skala på hur de ska, vad de har för befogenheter utöver våldet.
Mm.
De kan avvisa en person. Det är ju att säga till, nu går du hem.
Mm.
Du har blivit för full. de kan, då om den personen säger, tänker jag inte alls göra det, jag är inte full. Då kan de bara, men jag har gjort den bedömningen och nu går du iväg. Nej, det gör, nej okej, men då tar jag tag i den här personen och leder bort den.
Mm.
Får de också göra, leda personen en bit bort. Om det inte verkar hjälpa, antingen att man känner på sig direkt att det kommer nog inte funka, eller att man har lett bort den här personen och kommer tillbaka, då får man omhänderta dem.
Mm.
Och så får man släppa dem när de har lugnat ner sig, eller lämna över dem till polis när polis är på plats.
Mm.
Och begår de ett brott så får de ju gripa dem. Men det är på samma premisser som du och jag får gripa någon. Det vill säga om vi bevittnar ett brott där det finns fängelse i straffskalan.
Mm.
Så får vi gripa dem på bar gärning eller på flyende fot. Som är att vi måste i princip ha sett dem hela vägen från brottet begåtts till att vi kunde ingripa.
Just det. Men visst betraktas ordningsvakter som tjänstemän.
Mm.
Men då är, finns ju någonting som heter våld mot tjänsteman.
Precis.
Och då är det så att det låter ju som ett ganska enkelt brott då att gripa någon för, om de gör motstånd och kanske har puttas och slår och sådär.
Ja, då har det här våldsamt motstånd. För när de har tagit tag i någon i ett omhändertagande eller ett avlägsnande, om personen då börjar kränga med kroppen på ett spektakulärt sätt, vilket man kanske gör om man har ont eller om man har en eller någon psykiatrisk problematik och så vidare, så kan man mycket väl börja kränga med kroppen när någon håller fast den. Och då har man ju plötsligt gjort våldsamt motstånd. För det behöver inte vara särskilt våldsamt för att vara våldsamt motstånd.
Mm.
Samma med våld mot tjänsteman. i en upphetsad situation, om du tar tag i ordningsvaktens arm, så kan du under vissa omständigheter bedömas som våld mot tjänsteman. Det behöver inte vara att man klipper till någon, utan det kan vara att man går utöver de här liksom hålla sig lugn nivån nästan. Och det betyder att om en ordningsvakt då är, som vi pratade om inledningsvis, ute efter att få ta i lite hårt i jobbet, så är det klart att man kan provocera fram från ganska många människor någon form av motreaktion som plötsligt är ett brott. För det är inte ett brott att vara full, det är inte ett brott i de flesta fall att vara ordningsstörande. Men det är ett brott att göra våldsamt motstånd.
Just det. Men det har ju varit en del fall senast för några veckor sedan, då den här gravida kvinnan i Stockholms tunnelbana som blev avvisad. För att de påstod att hon inte hade någon giltig biljett, vilket hon hävdade att hon hade, men att hon hade problem att få tag i den. Men en sån enkel grej, alltså ofta så när det kommer biljettkontrollanter på tunnelbanan så åtföljs ju de av ordningsvakter, för att det är väl en trygghetsfråga för kontrollanter.
Men jag tror att man kan tillkalla dem också. Jag är osäker på om de alltid är med, men de kan snabbt
ibland,
tillkalla dem.
Ibland är de med i alla fall som någon slags backup, har jag en känsla av. Men en sån enkel grej som, alltså att resa utan giltigt färdbevis, vem är det som bestämmer om vad ordningsvakterna har för befogenheter just det? Är det SL som har bestämt att alla som inte har giltigt färdbevis ska kastas av tunnelbanan? Eller är det, bedömer de det där, själva?
Det där får man nästan fråga SL om, exakt hur policyn ser ut. Men jag tror att de har ju rätt att ta av folk från tågen om de inte har giltigt färdbevis. Och om de då trilskas, då kan man med fog hävda att det är en ordningsstörning som pågår. Och då har ordningsvakterna rätt att ingripa i den miljön. För att, och det kan vi också komma tillbaka till, var de faktiskt får göra de här grejerna kanske. Om vi ska prata mer om just biljettfrågan. Men där, just med den kvinnan, så är det också så. Ja, men hon är höggravid, det är ganska tydligt. Hon reser med ett barn. Och hon är i ett upprört tillstånd. Där kan man ju diskutera, vad skulle hända om vi bara backade och lät henne vara? Om vi struntade i biljettviseringen? Eller om hon nu, som hon har hävdat, han visar biljetten, men att de då tyckte att det var för sent. Det är ju hennes berättelse. Om den stämmer, då kan det ju verkligen finnas fog för att säga, men vi kanske borde avbryta den här insatsen. Hon har trots allt visat sin biljett. Det är ganska troligt att hon lugnar ner sig om vi bara går härifrån. Det är också en handlingsmöjlighet, men den lär man sig inte på ordningsvaktsutbildningen överhuvudtaget. Man lär sig inte att backa liksom. Det är inte ett defensivt uppdrag på det sättet.
Nej. Vi ska prata lite om vilka territorier ordningsvakterna jobbar också. Jag läste min lokaltidning nu i veckan att ordningsvakter skulle börja patrullera på stan och bistå polisen. Och det gör de också i flera städer. Men du hävdar ju att det här sättet att använda ordningsvakter på vid sidan av polisen närmast är världsunikt. Kan du berätta om det?
Det finns något som heter ordningsvakter också i Norge, men det är i princip bara krogutbildade väktare utan särskilda befogenheter. I Finland finns ordningsvakter på samma sätt som i Sverige. Deras utbildning är kortare, men deras arbetsområden är mindre. De används inte ute på stan helt enkelt. De finns på gallerior faktiskt. Och i kollektivtrafiken och sådär. Men de är inte ute på gator och torg. Och den lösningen med patrullerande ordningsvakter eller något liknande då, som är en del av våldsmonopolet som går ute på stan, det finns bara här, och så var det inte tänkt. Och lagen är inte ändrad för att svara mot det. Och det användes inte så under de första 23 åren som lagen fanns. Utan det som hände var att 99 så ansökte Åhléns vid Sergels torg i Stockholm om att få sätta ordningsvakter i sin hörna ut mot torget. Och på den tiden så var inte hörnan inglasad, utan det var en öppen plats med de här rulltrapporna ner. Och där brukade folk stå och hänga, särskilt när det var dåligt väder och sånt. Och det kunde bli lite stökigt ibland, för det kanske var någon som spelade musik och folk som var fulla och allt möjligt. Då tyckte de att det här var en bra plats att ha ordningsvakter på, för polisen kan inte ha koll här. Men polisen, som ska bevilja tillstånd för ordningsvakter om det går utanför paragraf 2 i ordningsvaktslagen, det vill säga krogen, cirkusföreställningar, badplatser.
Det var aktuellt på den tiden med cirkusvakter.
Det är av hävd historiskt att det är med.
Man stökigt på cirkus här.
Eller hur? Mm. Nej, men det finns ett antal platser som är uppräknade ganska specifikt. Mm. Så, men offentliga rummet är inte en av dem. Sen finns det en undantagsregel, paragraf 3. Och den hade då bedömts väldigt restriktivt. Det var som entrén till ett socialkontor kunde hamna inom paragraf 3. Men då pratar man om inomhus. Ska man så ute på gatan utanför under en baldakin eller någonting. Då är det plötsligt, nej, där är det offentliga rummet. Här ska vi inte ha ordningsvakter. Så såg det ut när Åhléns ansökte. Sen blev det en 4 år lång rättsprocess där de satt och granskade förarbeten. Och till slut landade kammarrätten efter överklagande då i att jo, men de kunde få ha sina ordningsvakter under den där hörnan.
Mm.
Som kanske är, vad kan den vara, 100 kvadratmeter.
Mm. Och den här domen blev prejudicerande då?
Den blev prejudicerande och polisen valde att inte dra vidare detta. Mm. Men sen så valde man också att utgå från den i högre och högre grad genom att bevilja hellre än att säga nej.
Mm.
Och när polisen, som är tillståndsgivande för paragraf 3-områden, inte säger nej utan säger ja, då finns det ingen som kommer att överklaga det beslutet. Och därför så överprövas det inte. Det blir bara en överprövning när de säger nej och den som har sökt går till rätten och bara, men snälla, kan vi inte få ha ordningsvakter? Det här är ju ett jättebra syfte och så vidare. Och så säger rätten kanske nej eller ja. Men eftersom det har gjorts så få rättsliga prövningar av paragraf 3, så har det bara vuxit fram en praxis att jo, men det här gav vi ju tillstånd till i Landskrona, till exempel, där stadskärnan patrulleras av ordningsvakter på helgen. Så det kan vi väl få här också. Sen bara, ja, men det kanske kan bli på dagtid också. Och ja, men det finns väl inget som hindrar att, och så vidare. Så, så där har det bara löpt på.
Mm.
Och då har man liksom tittat i förarbetena till lagen och mer och mer tänjt på det här gummibandet som den tredje paragrafen i ordningsvaktslagen är. Och det är väldigt långt ifrån intentionerna nu. Och man kan väl till nöds hitta den tolkningen som används idag om man verkligen, verkligen bortser från vissa kommatecken och sånt där. Så det är inte riktigt bra läge. Och lagen behöver absolut uppdateras om man inte tänker återgå till intentionerna. Det är min bedömning i alla fall.
Det väcker ju flera frågor här, men det här sättet att använda ordningsvakter på, det liksom blir någon slags gråzon i hur vi använder vårt våldsmonopol från samhällets sida.
Precis.
Fler och fler platser då som tas i anspråk av det här, och det är också en fråga om, ja, men, så att säga, friheten i det offentliga rummet på något sätt.
Ja, nej, men det har ju blivit mer och mer att olika aktörer tar ett ansvar som traditionellt har legat på polismyndigheten.
Mm.
Och polismyndigheten, som är hårt pressad av avhopp och av svårt att rekrytera och så vidare, har ju gått från att, i alla fall polisfacket var ju väldigt sådär emot att öka på antalet ordningsvakter i början av 80-talet, när det var väldigt lite. Och man har väl, i alla fall från myndighetens sida, svängt ganska mycket till att ja, men det här är ett välkommet tillskott, för vi mäktar inte med.
Men samtidigt så har ju alla politiska partier nästan velat ha fler poliser, och det kommer ju bli fler poliser. Tror du det kommer påverka situationen på något sätt?
Jag kan inte bedöma det, för att det som man har följt i debatten, så har det ju man har legat efter så länge med hur många poliser behövs, och man har ett annat samhällsklimat som man kan inte bara säga att vi ska ha så här många poliser per capita, för det hade vi 1990, för att man gör en annan bedömning idag, att man vill ha en högre polisiär närvaro, fastän samhället kanske långsiktigt har blivit tryggare egentligen, men vi ställer andra krav på trygghet och säkerhet idag än vi gjorde förr.
Men det är det jag också undrar, alltså, behöver vi verkligen alla de här ordningsvakterna?
Nej, det är klart vi inte gör.
Nej. Är det någon, bara en abstrakt kraft som driver fram att det bara blir fler och fler? Eller?
Ja. Nej, men jag tror att vi kanske tror att vi behöver dem, och många pratar ju om när man ställer frågor till allmänheten från medier, men vad tycker de att det blir fler ordningsvakter? Ja, det känns bra, det blir skönt, men fler uniformer och så vidare. Men det som har hänt nu, det är ju att eftersom alla vill öka på antalet ordningsvakter nästan, alltså alla kommuner vill ha ordningsvakter, här i Malmö pratar man också om att man ska ha patrullerande inom vissa områden. Och det händer ju på massa håll i landet. Och sen så är det köpcentran som ökar på kanske tidigare inte hade ordningsvakter eller bara hade väktare, för att de är också lugnande på stämningen, för folk vet ju inte vad skillnaden är. Så de tänker, här är någon uniform med vissa befogenheter, det är bäst att man inte ställer till något.
Ja.
Men det som har hänt då är att tidigare så fanns det en ordning där vaktbolagen anställde väktare som de skickade på utbildning, väktarskolor. Som hade då det här med att man först går en kurs som i sig är längre än ordningsvaktsutbildningen. Mm. Man kommer ut och jobbar några veckor tillsammans med någon erfaren. Man kommer tillbaka och går några dagars avslutande kurs. Och sen kommer man ut och börjar jobba, och då går man antagligen bredvid någon med mer erfarenhet ändå ett tag. Och sen efter några år så tänker de att ja, men Linda här är en väldigt bra väktare. Vi kanske skulle skicka henne på ordningsvaktskurs. Mm. Ja, men det är ju sugen på, säger Linda. Så får hon gå den här 2-veckorskursen. Och för henne kanske den är fullt tillräcklig, för hon har redan satt sig in i bevakningsbranschen. Och sen kommer hon ut, och det är ingen som ställer henne själv tillsammans med en annan nyutexaminerad eller helt ensam. Utan man sätter henne med Lasse som har jobbat 20 år som ordningsvakt och vet precis hur allt går till. Och de här greppen ska vi inte använda, för de är osäkra. Så här ska man hantera en sån person och så vidare. Så gick det till mycket. Mm. Så dels det att det var tidigare väktare som skickades vidare som ordningsvakter, och dels att man kunde introducera dem i lugn och ro tillsammans med mer erfarna. Det som händer nu, det är att kraven på fler ordningsvakter har blivit så höga, och vaktbolagen känner, vi vill leverera tjänsten för det här efterfrågas av våra kunder. Mm. Vi kommer tappa marknadsandelar och vi kommer tappa kunder om vi inte kan leverera tjänsten.
Mm.
Så därför så tar man de här som går direkt till ordningsvaktsutbildningen från ett annat yrke och sätter in dem direkt. Vilket betyder att de har fått den här yrkesorienteringen, men de har ingen aning om hur man gör jobbet egentligen. De kan lära sig det på plats. De kan lära sig det i ett bra sammanhang. Men om de då inte hamnar i det här vettiga sammanhanget med gamla Lasse, utan kanske hamna med Joakim som har jobbat som ordningsvakt i 3 månader och också gick direkt till utbildningen, för att vi har ingen annan att sätta honom med, så det är bättre med Jocke än ingen alls.
Mm.
Ja, men då börjar du verkligen sänka kvaliteten på vilka som står där i den här blågrå uniformen. Och det är det, utan att säga något om de specifika fallen, om det har varit sådana ordningsvakter i dem.
Mm.
Men det kommer bli vanligare med den typen av incidenter där personer som kanske egentligen inte alls skulle hanteras av våldsmonopolet överhuvudtaget, utan skulle hanteras med en axelryckning för, kommer att hanteras oftare.
Mm.
Och det betyder att även du och jag kommer behöva akta oss lite för hur vi beter oss i närheten av ordningsvakter, för vi vet inte hur mycket erfarenhet de har. Vi vet inte om det här är en person som är lämplig för yrket eller inte.
Som jag har förstått så får ju ordningsvakterna sitt bemyndigande, som det kallas då, från polisen.
Mm.
Men sen får de sin lön från krogen eller från
vaktbolag,
eller köpcentrum.
Eller en kommun. De kan ju vara direktanställda av vem som helst.
Exakt.
Faktiskt.
Mm. Men det finns ändå någon slags oklarhet där. Skulle ett annat system där göra situationen enklare, vem de verkligen ska, vad ska man säga, svara inför?
Det är ju flera ordningsvakter som pratar om de här dubbla rollerna. Att de svarar mot polisen, men de är anställda av någon annan. Och det har ju tagits upp genom historien flera gånger som en diskussionspunkt eller debattämne.
Fadde Darwish kom med ett förslag om det där också.
Just det, och flera andra har varit också ute i den frågan. Det är många. I Stockholm har det diskuterats till exempel att på krogen, att ska krogarna själva få sätta ut ordningsvakter, för det blir lätt en viss kultur på den krogen. Det kanske är polisen som ska ploppa ut ordningsvakter cirkulerande, så att de inte vet vem som kommer och så vidare. Mm. Ungefär som om de var poliser.
Mm.
Och det är ju en sak som man kanske ska diskutera om man ska ta ett helhetsgrepp. Att är det verkligen bra att de har sin lön av en krog som har vissa motiv?
Mm.
Man har sitt uppdrag av polisen som har helt andra motiv.
Mm.
För det kan ju bli att den här krogen säger, diskriminera den här gruppen, men släpp in den här gruppen, för de spenderar mycket pengar här inne. Ja, de är stökiga, men skitsamma, för vi drar in på spriten och det är viktigt.
Mm.
Medan polisen tycker lika för alla, men inte de som är överförfriskade, de ska inte in liksom.
Mm. Ja, där är ju precis ytterligare en intressekonflikt.
Mm.
Ja. Alltså ordningsvakterna själva, de är ju också en utsatt position såklart med våld och till och med dödsfall som den yttersta konsekvensen av det här. Alltså på ett sätt är det kanske inte så konstigt att de utvecklar någon typ av stark kåranda sådär, som också kan leda till att man håller varandra om ryggen när det händer saker.
Det, precis, och som systemet är uppbyggt så är det ju så att alla poliser i tjänst kan stänga av en ordningsvakt på studs. Okay. Om de tycker att den här ordningsvakten begår ett fel i yrket. Och sen så utreds det och de kan bli insatta igen och de kan få överklaga om det skulle bli något beslut och sådär. Men det som händer när en ordningsvakt riskerar att bli avstängd på studs, om man då kanske är timanställd av en krog eller så. Mm. Då, om man då jobbar heltid som timanställd krogvakt, vilket ganska många ordningsvakter faktiskt gör, så kan man vara utan sin lön från en minut till nästa. Mm. Och om då Kalle och Johan står utanför en krog och så har Johan begått ett fel som egentligen var kanske inte jättestort. Mm. Men Kalle backade upp honom. Och sen nästa vecka kanske Kalle begår ett fel som är lite större, men då känner Johan tacksamhetsskuld att ja, men fan, han backar upp mig, jag får backa upp honom tillbaka. Och det där riskerar att bli en trappa av uppbackning, eftersom man vet att man kan bli av med hela sitt yrke. Mm. Man kan bli permanent avstängd om man har begått ett fel. Mm. Så att det är klart att det blir att de håller varandra om ryggen ibland. Och det har ju, ibland har ju det funnits bevis för sådana situationer, och andra gånger har det bara funnits misstankar om att det nog kan vara så.
Just det. I vissa fall har ju kamerabevakning då gjort att man ändå trots allt har fällt ordningsvakter för felaktigheter i tjänsteutövning.
Just det, precis.
Men jag tänker att det är en klassfråga det här på något sätt. Alltså när en bankdirektör eller minister blir avsatt så får de en saftig fallskärm, eller de har några månadslöner. Men här är någon som jobbar på golvet då.
Och har ingenting.
Nej.
Och man har inte heller, inom de flesta verksamheter så har man kanske inte värdegrundsarbete. Man har ingen kontinuerlig träning, utan det är sånt som man förväntas hantera själv. Polismyndigheten som jämförelse har ju ganska mycket sånt, att man har debriefing och man har kontinuerliga övningar och sådär. Mm. Det finns ju inte för ordningsvakter. När man upphandlar ordningsvakter så är ju det där en fråga som man egentligen kan titta på. Man kan ju säga, ja, så ska det innehålla 10% sociala bitar i arbetet. Så det vill vi att ni tar höjd för när ni lägger ett anbud. Mm. Det är det i princip ingen som gör.
Kan du se några fler konsekvenser av att de här paragraf 3-områdena liksom bara sprider sig?
Ja, man pratade ju om när man skrev de här reglerna att det måste vara ett tydligt avgränsat område. Mm. Och risken är väl att politikerna, om de inte förstår det här tillräckligt snart, så kommer det komma förslag, eller det har redan kommit förslag på att en kommun själv ska kunna bestämma var de ordningsvakterna ska vara. Mm. Och då har man suddat ut det här med regler om avgränsade områden helt och hållet i så fall. Och det är väl risk att man går i den riktningen om man inte sätter stopp. Mm. Och då är det plötsligt ordningsvakter överallt. Och då har man den här yrkeskategorin som inte är förberedd för det jobbet överallt.
Om vi skulle gå igenom Malmö där vi är nu då, om 10 eller 20 år, tror du vi kommer få se fler eller färre vakter och ordningsvakter i det offentliga rummet?
Det är så svårt att säga, för att det är så många olika aspekter av samhällsutvecklingen att ta hänsyn till. Mm. Förhoppningsvis har man ju lyckats öka antalet poliser. En annan sak som är tabu i Sverige att säga, det är att man ska dela upp poliskåren i en slags kortutbildad ordningspolis och kanske mer kvalificerad utredande polis. Men det kanske är en väg att gå trots allt, eftersom alternativet verkar vara att vi sätter ordningsvakter som har en väldigt kort utbildning i polisens ställe. Och då kanske det är ett bättre alternativ att ha en terminsutbildad ordningspolis. Kanske då. Det finns ju redan som ord, men man får kalla det för någonting passande. Men det hade gett en annan trygghet både för personerna som jobbar som det och för allmänheten. Och det kanske inte har passat till alla ordningsvakternas roller, som krogvakt till exempel. Kanske inte det passar. Men just det här med patrullerade offentliga rummet, ja, men det kanske är en tanke. Mm.
Innan vi går in på sista frågan då, är det några fler så här avslutande så här funderingar som du har kring ämnet, eller någonting du har tänkt på när du har skrivit din bok?
Att det finns väldigt lite kunskap både hos allmänheten och hos beslutsfattare och så vidare om vad ordningsvakter egentligen är och hur de kom till och ja, men varför vi har dem och så vidare. Det är därför jag skrivit boken egentligen. Den heter ju Ordningsvakter, nödlösningen som blev permanent. Det var tänkt som en nödlösning i stora drag.
Just det. Och när vi spelar in det här i mars 2019 så pågår bokrean fortfarande.
Mm.
Där man kan köpa din bok, eller hur?
Det kan man göra.
Ja. Tycker jag man ska göra. Den är väldigt både intressant och spännande läsning kring ett yrke och ett samhällsfenomen som är inte så grundligt skrivet om.
Nej, nej, precis. Mm.
Men du Kolbjörn, efter den här boken om ordningsvakter då, har du något nytt projekt på gång?
Mm. Jag håller på att göra det sista på en roman faktiskt som jag tänkte komma efter sommaren.
Spännande. Och mer om det får vi reda på om vi till exempel följer dig på Twitter.
Ja, men alldeles inom kort så ska det bli offentligt.
Spännande. Kolbjörn Guvallius, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Kolbjörn Guvallius som ordningsvakter. Uppenbarligen finns det olika idéer i samhället kring var, när och hur ordningsvakter ska användas. En fråga jag glömde ställa till Kolbjörn handlade om hans tankar kring de fall man läser i tidningarna när ordningsvakter anklagas och i vissa fall döms för övervåld eller liknande. Och det jag undrar är om han har några åsikter om det är många i förhållande till alla timmar ordningsvakter arbetar totalt. Och Kolbjörn svarar: frågan är väl hur många snedsteg man ska tolerera. Någonstans på skalan går en gräns där samhället och beslutsfattarna får sätta ner foten. Sen är det väl en bedömningsfråga om den går vid vart tusende, vart hundrade eller vart tionde ingripande. Det är också upp till var och en om det ens ska ses som andelar av helheten. Det är ju människor bakom varje fall. Inom vården och i andra yrken försöker man i alla fall. Utbildningarna är långa, man har ett annat kontinuerligt arbete för att lösa problem, brister och så vidare. Det här handlar ju om att vi gör personen till en del av våldsmonopolet. Vad tycker du? Hör gärna av dig, oavsett om du jobbar som ordningsvakt eller någon gång haft problem än. Du når oss via Facebook eller via min hemsida fritte.se. Allt du vill att veta presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.